Hej och välkomna till avsnitt 1189 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste i USA, så ja, vad har hänt de senaste dagarna?
Ja, vi kan ju börja med de här upploppen som nu har skett framförallt i Louisville, Kentucky och även då i New York, Chicago och någonstans på västkusten som inte är kopplade då till det här större Black Lives Matter-protesterna utan som är kopplade till det här domslutet. Inte domslutet utan utredningen som skedde har skett kring Breonna Taylors död. Hon blev i våras skjuten av polisen i Louisville, Kentucky, och igår kom Kentuckys justitieminister som är svart, börjar man påpeka, tyvärr måste man påpeka hudfärg i sådana här sammanhang i alla fall, han kom ut igår och sa att poliserna kommer inte att åtalas för mord på Breonna Taylor, därför att de följde alla regelverk, till punkt och pricka perfekt i alla fall, men i alla fall det vägrar ju folk acceptera, då blev det ju upplopp och då liksom är det ju gatumobben som drar igång, och i Louisville, Kentucky så blev två poliser skjutna på öppen gata under upploppen igår i alla fall. Och jag har också kollat det här med svensk media och svensk media, både SVT och TV4, de naturligtvis missleder ju fullständigt om vad som egentligen pågår, utan de målar upp det här som att polisen mördade då Breonna Taylor, vilket de inte alls gjorde. Och jag såg också en intervju med Andrew Cuomo som är guvernör för New York, och han tog också upp det att polisen mördade Breonna Taylor. Mm. Det är ingen snack om saken, att hon blev dödad är en fullständig tragedikatastrof. Det ska inte kunna ske. Men det var inte polisen som mördade henne. Punkt slut. Det var faktiskt, man kan säga att det var pojkvännen som låg bakom mordet, hennes dödsfall faktiskt. Och det som är så synd är att media här i USA inte rapporterar fakta kring det här, utan de bara piskar på det här narrativet att vita poliser skjuter ihjäl svarta utan att egentligen förklara vad fakta var. Det var väldigt intressant det här. När jag såg direktsändningen då när den svarta justitieministern för delstaten Kentucky då förklarade hur det här skedde, och han sa rakt ut att det finns inga alla bevis som även då bekräftat av ögonvittnen, oberoende ögonvittnen som såg och hörde vad som pågick, bekräftade att det här var precis det polisen gjorde, som liksom fakta som finns bekräftades av oberoende ögonvittnen, och de följde reglerna då. Och media i USA rapporterar inte om sånt här, utan de piskar på stämningen där de. Jag såg till exempel då, och det är särskilt vänsterliberal media i USA fungerar nu, tyvärr. Jag såg CNN och MSNBC gick ut bokstavligen och sa att när inte rättsstaten fungerar så måste vi svarta människor ut på gatan och i princip begå våldsamheter och hämnas. Med andra ord, de sa rakt ut, om inte utfallet från rättsstaten, om inte ni gillar utfallet, ut på gatorna, slå sönder och begå upplopp. Va? Och MSNBC gick steget längre och till och med indikerade väldigt kraftigt att svarta är inte kapabla att acceptera ett utfall som de inte håller med om. Därför måste de begå upplopp. Snacka om liksom en rasistisk inställning. Va? Och det är precis som i Sverige som vi ser när man säger att invandrare i Sverige, det är ju då vänsterliberalerna säger i princip att invandrare i Sverige kan inte, vad ska man säga, följa lagar och regler. De kan inte förväntas följa lagar och regler. De kan inte förväntas integrera. De är inte kapabla till sånt där. Va? Det är den här låga förväntningarnas rasism som finns. Och det är precis då som media piskar på svarta. Säger att ni kan inte hantera ett utfall som ni inte gillar. Ut på gatan och begå våld. Och då piskar de ju naturligtvis på det.
Ja, verkligen. Du kan fortsätta.
Ja, vi kan ju då börja prata om den här poströstningen då. Det blir ju ännu mer kaos kring det hela nu. Till exempel delstaten Pennsylvania. Så 25% av Pennsylvanias då, vad ska man säga, officiella representanter som då har ansvaret för poströstningen i Pennsylvania, delstaten, har sagt upp sig. De har sagt att det är så mycket kaos kring det här och vi vill inte hållas ansvariga för kaoset som det kommer att bli nu i samband med valet. Så de säger upp sig. Så människor nu börjar säga upp sig, så att vi vill inte hålla på med poströstningarna längre, därför att om det går åt helvete, vilket det kommer att göra, det vet alla redan, så vill inte vi hållas ansvariga för det. Så det är bättre att bara säga upp sig. Va? Och ju fler som säger upp sig, desto färre är det som jobbar med poströstningen, och desto större sannolikhet är det naturligtvis att allt går ännu mer snett. Bara för att det är allt för få personer. Va? Så poströstningarna nu i alla fall, det är mer och mer och mer kaos. Och för att fortsätta med jag tänkte också återgå snarare till det här med att Ruth Bader Ginsburg gick bort då. Det är ju väldigt mycket, det är andra stora grejer nu som man säger, va. Mm. Den stora, en grej är det här Breonna Taylor, och det är ju kopplat då till det påstådda polisvåldet mot svarta som det inte finns några bevis för att det egentligen existerar. Och det andra är ju HD-tillsättningen då i alla fall.
Mm.
Och jag tänkte bara påminna lyssnarna om att demokraterna, de har ju blivit totalt sinnessjuka till det här nu med HD-tillsättning. Jag förstår att de vill vara emot det, va, därför att om det kommer en HD-tillsättning som är konservativ, då blir det ju 6 konservativa och 3 liberala domare. Då vet ju alla hur det slutar i många domstolar. Och John Roberts, chefsdomaren, är ju den mest liberala av de konservativa domarna då. Så att, men i alla fall. Och demokraterna då, de hittar ju på massa olika ursäkter nu varför man måste helt enkelt förhala, försena och stoppa allt det här. Men det som är intressant är att Ruth Bader Ginsburg själv har sagt vid flera tillfällen att om en HD-domstol är ledig så måste den tillsättas, för att det står i konstitutionen, och även under ett valår så måste HD-domstolen tillsättas. Och Ruth Bader Ginsburg påminner också, har gjort så genom åren faktiskt flera gånger, att även under ett valår så måste man tillsätta HD-domstolen. Och en presidents ämbete upphör inte under valdagen. Så Ginsburg själv har konstaterat tidigare genom åren att en presidents ämbete upphör inte på valdagen, utan det fortsätter under en längre tid efter valdagen, beroende på hur valdagen blir. Men det fortsätter i alla fall till 20 januari ungefär. Och sen beroende på. Men så Ginsburg själv har varit väldigt noga med att förklara att en president förväntas, även under ett valår, baserat på konstitutionen, så ska presidenten nominera och senaten ska då godkänna eller inte godkänna en domare, oavsett om det är valår eller inte, va. Mm. Sonia Sotomayor, som är då en domare i dagens högsta domstol, hon har också, vi måste också påminna om, hon är liberal domare i domstolen, och hon har också sagt att det är väldigt, väldigt viktigt, det är kritiskt att högsta domstolen har 9 ledamöter och inte 8. Det måste vara ett ojämnt antal, därför att det värsta som kan hända är att det blir ett utfall från HD som är 4-4. Det skapar bara massa nya problem. Så att alla argument är att solen måste tillsättas naturligtvis. Och Ginsburg själv, demokraterna då, de pratar mycket om att de ska pack the court. Med andra ord, de ska börja fylla upp liksom högsta domstolen med 10, 15, 20 domare till ungefär. Om de överhuvudtaget respekterar Ginsburg, som de påstår sig göra, så ska de inte pack the court, för Ginsburg själv har varit väldigt noga och påpekat att HD ska ha 9 domare. Det finns ingenting i konstitutionen som säger det, utan det är öppet. Men Ginsburg själv har sagt att 9 domare är liksom ett perfekt antal domare för HD. Varken mer eller mindre. Så att demokraterna påstår sig liksom respektera Ginsburg. Så att respekterar de Ginsburg, då ska de alltså respektera att processen fortsätter att nominera och utse en ny HD-domare, och att det bara ska vara 9 HD-domare.
Ja, men tyvärr för de aktivister, så de respekterar ju inte Ginsburg egentligen, utan
Nej, absolut inte.
De upphöjer henne för att hon stod på deras sidor och sakfrågor. Om hennes principer sen går emot dem, då struntar de i det. Så att,
ja, och vi kan ju påminna också lyssnarna om att 2016, när domare Scalia gick bort, så var Barack Obama väldigt noga med att förklara att även om det är ett valår så måste en president nominera en ny domare till HD. Så Barack Obama har också gett stöd för tidigare att under valår så ska man nominera ny domare, oavsett om det är valår eller inte, va?
Ja, precis.
Så allt annat är bara rent trams.
Ja, har du hänt något mer?
Ja, för att återgå till det här poströstningen. Det skapar ju bara nya problem överallt. I Chicago, där skjuts det ju folk kors och tvärs. Det är liksom rena vilda västern, va? Och i flera områden i Chicago, det är lite grann som var i Malmö när inte posten kan, vart nu är i Sverige, där inte brevbäraren vågar dela ut posten längre. Va? Det är i Chicago så vågar inte brevbäraren dela ut posten i vissa bostadsområden. Va? Utan brevbärarna har sagt att det skjuts alldeles för mycket, och flera brevbärare har blivit beskjutna i Chicago nyligen. Och brevbärarna säger att, posten då i Chicago säger att vi kan inte kanske längre dela ut post i vissa områden i Chicago, det är alldeles för farligt.
Mm.
Och det betyder ju att om poströstningen ska kunna fortgå på ett, vad ska man säga, på ett bra sätt, då måste ju brevbärarna kunna dela ut posten och kunna hämta posten från brevlådorna, va? Så att om nu vissa delar av Chicago inte längre kommer att ha postutdelning och postupphämtning på grund av allt våld som pågår där, då begriper vi ju det själva också, att det skapar ju ytterligare problem för poströstningen. Att poströstningarna kommer inte att levereras åt ena hållet eller det andra. Så det är ytterligare exempel på att poströstningen bara skapar mer och mer och mer problem. Va?
Ja, ja, verkligen, verkligen. Ja, fortsätt.
Ja, vi nämnde här i en podd förra veckan för några dagar sedan att det var en att mordförsök på Trump. Det var någon som hade skickat brev. Trump fick ju aldrig brevet, utan de filtrerar ju all post till Vita huset innan det kommer till Vita huset. Det finns en central man filtrerar sånt där. Men i alla fall, de hittar ju då ricin, jag vet inte vad det heter på svenska, men ett gift som någon hade skickat. Nu har de i alla fall lyckats spåra och anhålla personen. Kvinnor kan, det var en kvinna som de anhöll vid kanadensiska gränsen för några dagar sedan som hade skickat brevet med giftet till Trump. Så hon ska nu åtalas för, jag kan tänka mig, mordförsök.
Just det. Mm. Ja, ja. Ja. Fortsätt om du har fler saker.
Ja, ja, visst. Seattle, Washington. Det här är faktiskt bizarrt. Jag såg i morse en presskonferens med Andrew Cuomo. Han pratade om coronaviruset, men framförallt då även mycket om hur våldet har ökat i New York. New York City, våldet har ökat dramatiskt. Skottlossningar, våldsbrott har ökat dramatiskt. Och Andrew Cuomo påpekade att framförallt så är det svarta som är offer för ökningen i våldet, va? Och det är i princip det svarta som skjuter svarta i allt större grad i New York. Och även då runt om hela USA i städerna, va? Tyvärr är det så. Så ökningen av våldet ökar och då är det svarta som skjuter svarta, tyvärr. Och lösningen då bland de här vita överklasspolitikerna då som är de här städerna, det är att dra in på poliserna, va? Okej? Okay? Så, och i Seattle, Washington, det här blir så bizarrt, men det visar hur fullständigt bortblåsta alla är. Så Andrew Cuomo och även då många andra kommer att poängtera att vi måste re-envision, vi måste reimagine, med andra ord, komma på nya idéer för public safety. Hitta på nya sätt som inte, där inte polisen är inblandad. Vi måste skapa säkerhet i våra städer utan att använda oss av polisen. Mm. Och för mig, jag har aldrig klurat ut hur ska det se ut. När det går omkring brottslingar med vapen och det finns massa droger, hur ska man skapa säkerhet kring det utan att använda sig av polisen? Va? Jag liksom förstår inte det.
Okej? Okay?
Seattle, Washington har nu i alla fall kommit upp med en briljant lösning, och det visar också hur extremt desperata de är. Och ni som lyssnar kommer att tro att det här är ett skämt, men det är det inte, det här är på riktigt alltså. De har anställt en före detta professionell hallick
okay.
Som får betalt $150,000 för ett år för att lösa Seattles ökning i våldsbrotten när man drar ner på polisverksamheten.
Okay.
Man har alltså, det är alltså det man re-envision. Och det här är inget, ni kan kolla upp det här är överallt i nyheterna. Det är alltså det här som defund the police och drar ner på polisverksamheten. Det är det liksom den nyaste senaste lösningen är. Anställen före detta professionell hallick som har, med andra ord en hallick, de utnyttjar kvinnor för att tjäna pengar. Och det är kvinnor liksom, ja, alla vet ju vad en hallick är, det är fruktansvärt. Mm. Han är nu anställd av Seattle, staden Seattle, för $150,000, en halv miljon spänn om året nästan, för att lösa de ökade våldsbrotten i och då ser man att det här, i staden, och det, då ser man att det här är ju fullständigt, har ju fullständigt spårat ur.
Tänk vad man kan missa mycket på två dagar, när man inte har hängt med i två dagar, vilket
alltså, det är ofattbart, och ja, ni som tror att det här är ett skämt, det är inget skämt.
Nej.
Man kan tro att det här är The Onion eller Babylon Bee eller något sådär, som liksom målar, som gör en satir, men det är inte det.
Nej.
Seattle, Washington har blivit en satir. Därför att de är så desperata, de vägrar erkänna att verkliga problemen vägrar man erkänna. Istället försöker man hitta på lösningar till problem som är i grunden och helt annat. Och jag kan nämna att det verkliga problemet som alla vet om är problemet, det är att allt för många barn, framförallt svarta unga män, växer upp, och du och jag har pratat om det förut, växer upp utan en manlig förebild, utan sin pappa. Mm. Det är ett grundläggande problem, men det vägrar folk prata om. Och Black Lives Matter har ju väldigt länge, de raderade det väldigt nyligen, bara för några dagar sedan, men de har väldigt länge förespråkat att kärnfamiljen ska krossas. Papper behövs inte. Man ska liksom krossa kärnfamiljen, papper behövs inte. Som andra ord, Black Lives Matter som påstår sig värna om svarta liv, samtidigt säger att svarta barn ska inte behöva växa upp med några papper.
Nej.
Det är fullständigt galet alltså.
Verkligen.
Men de har i alla fall raderat det nu och sagt att de tror inte på det längre. Men det gjorde de nu för att pressen ökade. De har pressen har kommit från olika organisationer att det liksom är allt för galet.
De tror nog på det, men de vill inte erkänna att de tror på det längre, kan man säga.
Precis, de vill inte ha det officiellt, va?
Mm.
Och det här är väldigt intressant. Det finns jag tänkte bara nämna, det finns en organisation här i USA då, som är tyvärr totalt tystnast. Den heter Mothers and Men Against Senseless Killings, MASK. Och det är en organisation här i USA som är faktiskt väldigt, väldigt bra, men den får noll uppmärksamhet därför att den fokuserar sig på fel saker, anser vänsterliberal media och demokraterna. Det är en organisation då som startades av kvinnor faktiskt i de här gettorna, gettoområdena. Kvinnor vars barn, vars söner framförallt, blev mördade av liksom senseless killings, man drar meningslösa mord. Barn som mördar varandra, barn som blir mördade över droger ungefär. Och deras mål är att belysa att det största problemet i USA är inte det som Black Lives Matter. Jag såg en intervju med en av de här representanterna nyligen. Och de sa att vi gapar oss hesa över det här. Men vänsterliberal media vägrar fullständigt att lyssna på oss. Och Black Lives Matter bryr sig, struntar fullständigt. De bryr sig inte skvatta om oss. Och de kvinnorna och den här gruppen då, deras mål är att belysa att det största problemet för svarta barn i USA är inte risken att bli skjuten av en polis. För statistiskt sett är den extremt liten. Det största hotet mot svarta barn som växer upp i USA är att de blir skjutna av en annan svart man under sin uppväxt. Mm. Och det är det den här gruppen försöker belysa och framförallt vill jobba med. Och så att vill vi lösa problemen med morden och våldet på gatorna i innerstäderna i USA, bland framförallt den svarta befolkningen, så måste vi börja arbeta med svarta barn och ge mer stöd åt svarta barn som växer upp. Och Black Lives Matter och liberal media vänder ryggen totalt till det. Och det gör, och det är det som vi pratar om, att det är väl inte tillräckligt sexigt att prata om sånt där. Det är mycket sexigare på något vis att prata om att poliserna är elaka, att rasismen som ligger bakom allt det där. Men de säger rakt ut att det är absolut inte så, att vi missar fullständigt hela poängen och det stora problemet genom att fokuseras på helt fel sak.
Mm. Ja,
medan det här morden, jag såg någonstans att var det Seattle nu? En av Seattle, minst, det är så våldet går upp, men 200% ökning i skottlossningar nu senaste i juli, augusti i Seattle tror jag det var. Mm. Portland. Mm. I Portland, Washington. 200% ökning i skottlossningar har det skett nu. Och samma Portland då som har sagt att vi behöver inte några poliser var. De står ju där och bara, vad kan det här bero på? Jaha. Alltså det är helt vansinnigt det här.
Ja, precis. Verkligen. Ja, har vi något mer?
Jag såg ju att, för att återgå, jag hoppar lite fram och tillbaka här, det blir lite virrigt, men jag har lite noteringar och anteckningar så här. För att återgå till poströstningen, och vi pratade ju om att det kommer ju allt det här det här kommer att bli endast en stor domstolshärva så småningom. Det här kommer bli den största domstolshärvan någonsin, tror jag, vad gäller ett val i USA, ett valresultat. Vi vet att i Wisconsin så kommer poströstningen, en federal domare har nu beslutat att poströstningen i Wisconsin, om breven med poströsten är inskickad den 3 november, med andra ord på valdagen, så kommer den att få räknas när den väl kommer in. Som andra ord att Wisconsin, och det här kommer att sluta med fler delstater, kommer sannolikt att göra samma sak, men i Wisconsin så kan man inte, om det är väldigt jämnt lopp i Wisconsin, så kommer man inte att kunna peka ut en vinnare av Wisconsin under valdagen, därför att det kommer att vara tiotusentals poströster som inte är räknade, för att de är fortfarande i posten, om man säger så. Så att många av delstaterna och under valdagen kan inte liksom, om det inte är en överlägsen liksom ledare i ett av fälten så av Biden eller Trump, så kan man inte utse en, om det är väldigt jämnt så kommer man inte kunna utse en, därför att då kan man säga okej, Trump vann Florida eller Biden vann Arizona med 2000 röster, och sen 2 dagar senare så ops, där kom det 5000 nya röster med posten till Trump, så då vann han istället, eller Biden, då vann han istället, va. Och det är det jag oroar mig för att media kommer att göra. Att de kommer att börja utse vinnare, därför att det liksom man vill liksom ha de här klicken, så man vill börja utse vinnare. Och sen så har man gått ut och sagt att Biden vinner valet, och sen så är det massa miljontals poströster som inte har kommit fram än. Och sen förändras det dagen efter, och då blir folk rosenrasande på att oj då, Biden vann inte alls valet, Trump vann valet, eller vice versa. Och då istället förstör man, och det är det som oroar mig med media, att de är så hetska på att vara först att rapportera. Att de rapporterar fel, och så blir allt snett, och sen 2-3 dagar senare så blir en delstat, så vänder en delstat på grund av poströster, va. Och det oroar mig väldigt, väldigt mycket, att det är media, inte Trump, inte Biden, det är media som kan förstöra alltihopa och sen piska på den hetska stämningen ännu mer.
Det var exakt det som hände i Florida 2000. Det var media som började då rapportera fel, och sen så vart det ett långt spel av det. Så att, ja. Men ja, har vi något mer?
Ja, på tal om Joe Biden här då, han är ju en virrepanna totalt. Han sa i en presskonferens häromdagen att 200 miljoner amerikaner har ju då dött. Jag såg det där ute på din sida också. 200 miljoner amerikaner har ju dött av coronaviruset. Så å ena sidan är han helt förvirrad. Och i nästa sida så blåljuger han ju. Han sa också, var det igår eller förrgår, så sa han att Donald Trump, efter Ruth Bader Ginsburg dog, så har Donald Trump krävt att Biden, så det här var Biden sa, så Biden anklagade Trump för att ha väntat till Ginsburg dog för att kräva att Biden ska ge lista på vilka HD-domare som Biden ska kunna tänka sig och tillsätta och nominera, va? Men det har Trump sagt väldigt länge. Så till och med CNN och vänsterliberal media poängterar ut med stora bokstäver att Biden ljög. Trump har krävt av Biden att lämna ut sin lista, att bli transparent väldigt, väldigt länge. Så Biden ljög om det. Så genast han är förvirrad och han blåljuger konstant.
Ja.
Och jag såg nu också att både Biden och Kamala Harris, hon vägrar att prata med pressen. Hon har inte pratat med pressen sedan 16 augusti tror jag det var. Mm. Eller 11 augusti, mitten av augusti. Och Biden både igår och i förrgår, 9:30 på morgonen, vägrar prata med pressen och vägrar liksom göra någonting offentligt. Så Biden och Harris har nu, vad ska man säga, de vägrar att interagera med pressen och så, de liksom bara gömmer sig. Och det visar ju att det är någonting som pågår med dem, något väldigt skumt. Med andra ord att de vet att om de öppnar käften så skadar de mer. Det skadar de mer än det hjälper dem.
Mm. Och det är intressant att det verkar gälla då Kamala Harris också, inte bara Joe Biden.
Ja, Kamala Harris, hon har ju försvunnit helt.
Mm.
Och båda har klargjort att de inte vill svara på några frågor under presskonferenserna. De svarar endast på, vad ska man säga, saker där de kan preparera ett svar i förhand.
Mm.
Och det är ju väldigt, väldigt farligt.
Ja, verkligen. Det blir spännande då med debatten. Debatten kör igång den 29 september, så att det är inte långt. Det är bara typ, ja, hur många dagar blir det? Inte ens en vecka kvar till debatten. Så att, ja, då måste han ju svara på frågor Joe Biden, så det ska bli ett spännande. Har vi något mer att prata om?
Ja, det är väldigt många personer som blivit arresterade i Kalifornien, Oregon och Washington för att anlägga de här bränderna. Så att vi pratar ju om de här skogsbränderna då, som är väldigt stora nu.
Mm.
Och vänsterliberalerna gapar ju bara om att klimatförändringar, men nu är det ju den ena personen efter den andra. Så jag säger inte att det är inte klimatförändringar, men jag nekar inte att det kan vara ett problem. Men den ena personen efter den andra nu blir arresterad för att ha anlagt bränder. Det är väldigt, väldigt många som är anhållna för att ha anlagt bränder. Även som har blivit de stora bränderna.
Mm.
Så att i grund och botten så är många av de här bränderna och de stora bränderna anlagda av människor.
Mm.
Och sen vad det beror på, det vet vi ju inte. Men det är mänskliga faktorer som har anlagt många av de här bränderna. Det är inte liksom klimatet som gör att hela västkusten brinner upp.
Nej, och jag läste några profiler på några av de här som anlade bränderna. Och där stod det att det var inte liksom Antifa eller något sådär. Utan många var hemlösa, några var psykiskt sjuka och några var liksom... Alltså man förklarade att vissa var typ pyromaner. Alltså det var knäppjökar, och man tror också att de triggades av media när det stod så mycket om bränderna som hade börjat på andra håll också. Då gick man ut och startade en ny brand. Så att det var vad jag läste i alla fall lite kort nu häromdagen.
Ja, nu tror jag också att det kan ju vara det också att Antifa, de här vänstergrupperna, ligger bakom. Så jag tror att det är när man väl, all sån här information finns ju tillgänglig så småningom, det kommer ju komma ut, va? Så att det är någon blandad kompott av personer som ligger bakom. Så det är inte bara den ena eller den andra. Men det är liksom en blandad kapott. Men poängen är ju där att det finns skogsbränderna, många av de här bränderna, det är mänskliga faktorer som ligger bakom. Och problemet är att det liksom är, vänsterliberal media tar inte upp vad orsakande anledningar är, utan de bara gapar om, precis som andra saker, att de, som det här Black Lives Matter och så vidare, de bara har en, vad ska man säga, ett narrativ som de målar upp. De tar inte upp att det kan vara till exempel att man inte vårdar skogen bättre eller att det är människor som anlägger bränder, utan man har ett narrativ och sen tutar man och kör på det.
Vad var det Joe Biden som Donald Trump, att han var en climate arsonist eller något sånt där?
Ja, precis.
Alltså något totalt helfånigt, bara ett påhitt för att liksom koppla det som sker till Donald Trump på något sätt. Så att, ja. Har vi något mer?
Ja, det var ganska roligt det här. Chuck Schumer då, han är ju rosenrasande. Han är då minoritetsledare i senaten för det demokratiska partiet. Och det här visar hur totalt galna demokraterna har blivit, va? Så Chuck Schumer i alla fall, han är ju jättearg då att det finns ju ingenting demokraterna kan göra för att stoppa nomineringen av HD-domaren. Och det finns väldigt lite de kan göra för att kunna stoppa tillsättningen av HD-domaren, va? Det de försökte göra i alla fall med Chuck Schumer i spetsen, det finns en slags en liten regel som då, där man kan, som Chuck Schumer då invoked, vad heter det, han då
åkallade typ, eller
åkallade, ja, precis. Mm. Och den regeln är att senaten får endast träffas 2 timmar per dag. Så han åkallade den regeln att senaten får endast träffas 2 timmar per dag. Men sen visade det sig att omedelbart att dagen efter den regeln åberopades av Chuck Schumer så kunde man inte hålla ett schemalagt senatsmöte och ett förhör som skulle handla om om valsäkerheten. Så de var tvungna att stoppa ett förhör. Så Chuck Schumer, som snackar mycket om hur viktigt det är att ha valsäkerhet, säkerhet kring valet, han stoppade ett senatsförhör angående valsäkerheten bara för att han skulle hämnas på republikanerna. Mm. Så det han gör, han stoppar säkerheten kring demokratin för han vill hämnas. Så att det är så här brutalt galet det blir, va?
Ja,
när liksom, man kan inte, när rationellt tänkande flyger ut genom fönstret och man bara har känslor över hela, va?
Ja,
så det blir komiskt alltså.
Ja, nej, men demokraterna är galna. Det här är bara senaste exemplet. Jag menar, vi kan gå ända från Nancy Pelosi rev sönder Donald Trumps tal på State of the Union i våras då. Och sen har de bara fortsatt. Så det här har varit ett totalt galenskapsår för demokraterna 2020. Så att, har du något mer?
Ja, jag såg att vapenförsäljningen i svängdelstater har gått upp 80% i år. Så om du tittar på de här svängdelstaterna, Florida, Arizona, Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, Michigan och de där, va? Vapenförsäljningen har nästan dubblats i år gentemot förra året, va? Och det säger ju en hel del om vad folk, hur folk känner sig vad gäller säkerheten i de delstaterna. Så att det här är ju det är ytterligare bevis på att demokraterna gapar och skriker om färre vapen, färre vapen, färre vapen, va? Men de bidrar till att människor skaffar sig fler vapen istället. Att vapenförsäljningen går upp, va? Och människor ser, är man i en svängdelstat så vet man ju att om Trump vinner valet, vilket är allt fler indikationer nu, i alla fall de nya opinionsundersökningarna är att Trump leder nu faktiskt i Arizona, i Florida och ytterligare en svängdelstat, Wisconsin tror jag det är. Om jag inte minns fel, 3 av de svängdelstaterna han låg under mot Biden för ett par veckor sedan, så leder han nu i. Och det är klart att de människor inser ju de svängdelstaterna att om Trump vinner, vilket sannolikheten verkar öka mer och mer, då kommer ju vänstern att bli galna. Och de kommer ju gå ut och begå massa våld. Ja, då är det lika bra nu innan valet att skaffa sig ett par extra vapen, för att de kommer sannolikt behöva användas om eller när Trump vinner valet, va? Och det är där som demokraterna borde gå in att lugna ner människor, att garantera att vi kommer inte tolerera det här. Men vi vet ju att om eller när Trump vinner valet så kommer demokraterna och vänsterliberal media att piska på ökat våld. Och det är ju klart att människor ser ju det. Och lösningen är ju att när inte, och det är ju samma då delstater där många städer defund the police och inte helt enkelt vill, liksom, där de vänder ryggen till poliserna. Och det är ju klart att människor tycker att liksom, tar lagen i egna händer till sista. Okej, demokraterna och vänsterliberal media piskar på våldet. Polisen får inget stöd. Ja, det enda jag kan göra är att skydda mig själv och köpa vapen. Så demokraterna skapar ju ett mer våldsamt samhälle. De skapar ju ett samhälle där människor skaffar sig mer vapen genom att demokraterna, vad ska man säga, inte garanterar säkerheten längre för personerna som en rättsstat borde göra.
Verkligen. Jag tror vi ska avsluta nu, jag är rätt trött och sådär. Men jag tänkte innan vi slutar så tänkte jag upplysa er som lyssnar om att jag var med på SVT. Jag gjorde SVT-debut häromdagen, den 23 september. Och jag medverkade på ett program som heter SVT Utrikesbyrån. Och jag, programledare Johan Ripås och 2 gäster till, vi pratade om Donald Trump då såklart. Och titta gärna på det programmet. Jag tycker att jag fick ganska mycket sagt. Jag var ju den här Trump-supporten då, och de andra var ganska kritiska till Trump, så att jag var den enda Trump-supportern. Och jag tycker det är kul när SVT bjuder in de som också står upp för andra sidan. Jag kritiserar SVT ganska ofta då och sådär, men det var kul att jag fick vara med och ge det perspektiv som jag har verkligen efterlyst, saknas i SVT. Så väldigt bra, så titta på det programmet ni som lyssnar, SVT Utrikesbyrån, och det finns på SVT Play då. Så ja, tack! Det var avsnitt 1189 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på amerikansk politik som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you. Mm.